I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. Jag är så glad över att få presentera vår samarbetspartner Hälsokraft. Therese, vill du presentera dig och berätta mer om Hälsokraft?
Hej, Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft. En hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvalt sortiment med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida halsokraft.se.
Anki Sundin, näringsfysiolog, författare, föreläsare med ett SM-guld i bänkpress och ett SM-silver i styrkelyft i bagaget. Vi frågar Anki om vilken kost man bör äta för att bli hälsosam och stark. Och behöver kvinnor en annan kost än män? Och hur är det med proteinpulver och kosttillskott? Behövs det? Ni kan räkna med svar på många frågor i det här avsnittet från en riktig kostexpert. Varmt välkommen till Hälsopodden Anki!
Tack så mycket!
Kul, hur mår du?
Tack, det är bara bra. Det är lite blött, men annars är det väldigt, väldigt bra.
Ja, kontrasterna här. Solen gassade igår och idag så öser regnet ner.
Ja, jag såg knappt vägen framför mig när jag tog mig hit.
Hur har sommaren varit?
Alltså den har varit helt makalös. Vi hade en väldigt sen semester i år, så vi åkte andra hälften utav augusti. Och vandrade på Island och i Norge. Och det var det mäktigaste jag har varit med om på väldigt, väldigt länge.
Vi går in på Hälsopoddens 5 frågor. Och då börjar vi med, vad är hälsa för dig?
Hälsa för mig är att känna att man mår bra. Faktiskt. Det finns ju väldigt många definitioner på hälsa och många upplever hälsa på olika sätt, vad som är hälsosamt och hur man upplever hälsa på olika sätt. Men för mig rent personligen så handlar det om att må bra, och för att kunna göra det så behöver man ju liksom känna sig själv lite grann, veta vad man behöver och veta vad man inte behöver så mycket av och sådär. Så det korta svaret är nog upplevelsen av att må bra. Och för mig är det väldigt nära påtagligt här nu då, att vara utvilad.
Som vi pratade om här innan,
ja.
Med små barn och så.
Ja. Exakt. Familj och barn och husrenovering och allt vad det kan vara för någonting. Så att vara utvilad, det är ett privilegium som jag sätter stort värde på.
Det är lyx.
Det är verkligen lyx är det. Men sen också att kunna äta precis den maten som jag känner att jag behöver och vill ha där och då. Inte behöva ha restriktioner. Inte vara tvungen att äta på ett visst sätt, som kanske är fallet ibland om man ska tävla till exempel, eller ja, ha något specifikt mål med sin fysik eller sådär. Så att så mycket, mycket kretsar hälsa för min del kring den biten faktiskt. Och självklart då implicit är väl träningen, att faktiskt få gå till träningen när man vill. Och ibland när man inte vill också.
Ja, det låter som att det är viktigt med frihet.
Ja, men det var en väldigt bra översättning. Ja, det är friheten jag är ute efter. Alltså valfriheten att kunna göra saker och ting.
Härligt. Ja. Om du får ge lyssnarna tre enkla tips som snabbt kan förbättra hälsan, vilka ger du då?
Jag har bara ett tips och det är rutiner. Rutiner, rutiner, rutiner.
Ja, jag skrattar för jag bara känner så här, om livet går åt fel håll, ja, då är det alltid rutiner som är lösningen.
Eller hur? Jag håller helt med. Och det kan vara en sån enkel sak som att, nej, nu ska jag släcka klockan 22. Annars orkar jag inte upp klockan 07. Så, nu pratar jag bara för egen del. Eller det är superviktigt att jag äter mina, för mig blir det ofta två frukostar. Så en när jag går upp ganska tidigt och sen så ytterligare ett mål innan det är dags för lunch och sådär. Så att jag behöver äta ofta fortfarande, jag har alltid behövt göra det. Och många känner igen det här och många tycker att, men gud, hur ofta ska man börja äta egentligen? Men det är en sak som jag tror är jätteviktig för min del. Och jag tror att många skulle må väldigt bra om man liksom sorterade lite grann i vilka rutiner man ska ha och vilka man inte ska ha. Och så just det, och på sikt också väva in sådana här saker som är så himla självklara, som alla vet allting om. Ja, men det är viktigt att inte stressa för mycket och så gör vi det ändå. Fast hur kan man liksom överkomma det där? Och hur ska jag göra för att faktiskt kunna somna på kvällen? Ja, men det behöver vara så här och så här. Svalt och släckt och allt vad det är för någonting. Så att man liksom väver in rutiner. Jag tror att det är så himla viktigt. Och sen så behöver man inte rista rutinerna i sten. Man kan ju vara flexibel och man kan byta rutiner. Men bara så att man vet att man ska ha en strategi.
Det tror jag är ett viktigt tillägg, speciellt liksom när man har så mycket måsten över sig, mm, och att man får ändå utrymme att kunna vara flexibel utefter hur livet är eller vad situationen är just nu.
Ja, men verkligen.
Men sen är vi ju också, jag menar, nu är det precis början av september när vi spelar in det här, och det känns som att det finns inget annat läge som är bättre än att liksom sätta bra rutiner. Det är liksom efter sommaren, hösten drar igång. Mm. Har man barn så är det skolor som börjar, mm, man kommer tillbaka till jobbet själv. Man måste börja gå och lägga sig tidigare för att liksom orka och ha mer energi till nästa dag. Och man måste börja med matlådor kanske. Och så här. Rutiner är verkligen the key.
Ja, nej men verkligen. Och sen också att inte kanske vara alldeles för ambitiös. Nu pratar jag utifrån mina egna erfarenheter igen då, så kanske det är någon som känner igen sig att man föreställer sig att jag ska göra så här och varje dag ska jag göra det här. Och sen så visar det sig att nej, men det rimmade inte riktigt med vardagen just nu och allt runt omkring som jag kanske inte kan påverka till 100% eller inte alls. Sådär. Och så kanske luften går ur den lite grann. Mm. Men att hitta de här små rutinerna som man kan haka upp som ankare i vardagen så att man har någonting att komma tillbaka till och börja jobba därifrån igen. Så ser jag det.
Perfekt. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
Att jag är så nöjd med mig själv.
Bästa svaret. Vad är det som gör att du är så nöjd med dig själv, Anki?
Ja, men jag har gått igenom så många olika faser och det har ju förmodligen alla. Ju mer livserfaren man blir, desto fler faser har man gått igenom på något sätt. Och jag har tävlat väldigt mycket i styrkelyft tidigare på SM-nivå och det var en nivå som jag tyckte var väldigt krävande och ställde väldigt stora krav på mig i min vardag. Och jag var så att säga tvungen att träna på ett visst sätt. Jag var tvungen att ha ännu mera koll på kosten än vad jag har idag kanske, utan att liksom falla ur progressionen. Och det är så skönt att ha den erfarenheten och samtidigt veta nu med några års erfarenhet och mycket mer kunskap också att vissa av de här hårda reglerna som jag tillämpar på mig själv, de hade jag nog inte behövt ha.
Det är härligt tycker jag, och det är verkligen empowerment att känna så.
Ja, jag håller med. Mm.
Vi går vidare då. Vad har du för dröm som du ännu inte uppfyllt?
Nu ska jag vara så där jättepretentiös så ska jag säga. Jag har inga drömmar, jag har bara visioner och mål. Dröm för mig, det är någonting ouppnåeligt. Någonting som, jag skulle så gärna vilja åka till månen. Det är en dröm, liksom. Men visioner och mål tror jag är viktigt att ha. Och då har jag visioner och mål både kort sikt och på lång sikt. Och det är ju... i första hand, kanske det låter lite tokigt här då, men i första hand är det att få ett riktigt hus att bo i, för att vi har inte haft det på över ett års tid, nästan ett och ett halvt år. Så att det är mitt första mål här nu då. Men lite mer långsiktigt så är det att fortsätta och ha den graden av nöjdhet utan att bli en fat cat som liksom inte bryr sig, för dit vill jag ju inte. Men den här nöjdheten och det här känslan av att vara tillräcklig och fortfarande ha mycket kvar att ge, det tycker jag är bra, och det vill jag fortsätta. Det är en viktig del liksom i den jag är.
Vad äter du till frukost?
Det beror på vad jag ska göra. Idag åt jag lunch till frukost, för att jag visste att jag skulle sitta här under lunchtid. Så det har jag redan gjort. Så att det beror på, men normalt sett så äter jag kanske lite fil och müsli, kanske några mackor med ägg eller ost eller någonting som sitter gott i magen ett par timmar, och sen så är det dags att äta nästa. Jag tycker det är jätteskönt att ha en frukostrutin. Jag hade inte det för några år sedan. Jag är en sån här person som jag egentligen inte är en frukostperson, utan jag får tvinga mig till att börja äta för att jag ska stå med hela dagen. Och jag menar, du vet ju också här, för att kunna orka äta all mat man måste äta under en dag utan att få de här svackorna som jag upplever väldigt kraftfullt.
Men hur ska man då äta om man vill vara hälsosam och stark? Jag tänker många som lyssnar på det här, de vill ju ha nu bästa tipsen från dig, Anki, hur man ska tänka med kosten. Vad är liksom bra riktlinjer och skiljer sig mellan kvinnor och män?
Vi tar den sista frågan först, för den är enklast att svara på den frågan. Nej, det skiljer sig inte, vill jag hävda med en envis dåres bestämdhet, att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män ur det perspektivet, förutom då möjligtvis att mängderna skiljer sig åt. Är man, liksom, väger man 150 kilo styrkelyftare, så behöver man äta mer än 65. Liksom. Och det säger sig självt, men bara för att man är man respektive kvinna, så menar jag i alla fall att där är inte forskningen än, utan där finns det en massa uppfattningar och en massa föreställningar kring att kvinnor ska äta på ett visst sätt och så. Men jag brukar säga lite snällt att forskningen har inte riktigt kommit i kapp där än.
Men om vi tänker då, vi kan ju måla upp den här bilden framför oss. Vi säger så här, Anna, 35 år, har ett barn, vill komma tillbaka till bra rutiner, vill hitta tillbaka till en hälsosam kropp och hälsosamma rutiner, kanske gå ner 5 kilo, men också bli lite starkare, har tid att träna 2 gånger i veckan på gym och ta promenader däremellan.
Jättebra.
Hur ska hon liksom tänka med kosten?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Generella riktlinjer för att liksom nå sina mål. Förutsatt att de tar de här promenaderna och tränar 2-3 gånger i veckan.
Ja, men precis. Alltså där skulle jag säga, nu säger jag emot mig själv här lite grann, men jag kanske kan få upprättelse när jag väl motiverar varför. Äter vi så mycket protein som vi behöver i form av bra proteinrik mat, då löser sig resten nästan utav sig självt. Men äter vi kött, så äter vi ofta potatis till, eller kanske ris eller pasta till. Ja, men då får man lite bra fullkorn och fibrer därifrån till exempel. Och äter vi böngryta, ja, men då har vi någonting i form av kolhydrater till, bröd eller ris kanske, eller vad vet jag. Så att proteinet får gärna vara en markör, men vi ska inte äta mer protein återigen då, än vad vi behöver, för att det blir bara jobbigt liksom, och det blir dyrt också om man ska vara sån.
Nej, och varför jag tar upp den här frågan, dels kom den ju upp som sagt via sociala medier, men också känns det som att en del som vill komma igång och börja träna, och jag har ju själv jobbat som PT i många år. De kan ju liksom fråga mig så här: okej, Emma, skicka mig en länk sen på vilka proteinpulver jag behöver. Och det är liksom, det är det första innan de börjar träna. Och jag tror att det är jättevanligt att man tänker så. Mm. Vad är det jag behöver liksom gear up med nu inför mitt nya jag här liksom? Och det kände jag att så här, det är perfekt att ta hål på de myterna här tillsammans med dig som ändå är liksom kostexpert, att man behöver inte det om man liksom har möjlighet att äta en måltid inom 60 minuter, eller liksom, om man ändå planerar att äta en middag i anslutning, kanske man kan äta lite mer mat istället. Alltså, du behöver inte ha den här drinken, behöver inte ha kanske det här energidrycken för att kunna liksom få ut maximalt av din träning, utan kanske lite så här back to basic, se till att du är hydrerad liksom, att du orkar gå till gymmet, att ha sovit lite bra och sen att få i dig en vettig sammansatt kost över dygnet.
Ja, nej, jag håller helt med. Och det är till och med så att man ju har sedan några år tillbaka backat från det här anabola fönstret som vi pratar om mycket, att man ska äta mellan 45 och kanske 60 minuter efter träningen, för att annars så blir återhämtningen värre eller sämre och sådär. Man har ju lite grann gått tillbaka till att mena att bara man får i sig tillräckligt med protein då under den vakna delen av dygnet totalt, så spelar det inte så stor roll när man äter. Och sen så ska det ju naturligtvis flätas in i en vardagsfläta, det vill säga när är det rimligt att äta. Om jag inte äter på 6-8 timmar, då kanske jag inte hinner äta det jag ska äta, och så blir det väldigt konstigt med rutinerna för familjen, om man har familj och sådär. Så att man får ju anpassa sig lite, och det är det som jag tycker är så härligt med kropp, att den är så flexibel, den är så anpassningsbar. Jag kan ju få en, alltså kroppen kan man ju få funka på att ha ett ätfönster på 6 timmar per dag, per dygn, eller den kan till och med fungera, det finns sån lite tramsigt av warrior diet, och ska man bara äta under 4 timmars fönster. Det kan man väl syssla med om man tycker att det är roligt att störa sin vardag på det sättet, säga lite så där elakt kanske, för det kanske känns jättebra för någon att inte behöva äta resten av de 20 timmarna så där. Men det finns ju ingenting som säger att det måste vara på ett visst sätt. Vill man bara äta några få måltider per dygn, eller kanske många små, lite mindre måltider per dygn, båda varianterna funkar med allting däremellan. Det finns bara en enda regel, och det är att man ska fylla behovet av energi och näring. Sen så är resten fritt. Och jag var med i en intervju en gång i en hälsotidning där jag blev tillfrågad just det här, men hur ska man äta då? Ät hur du vill, bara du fyller behovet av energi och näring. Då fick jag kommentaren från en läsare: det var det flummigaste jag har hört.
Ja, det finns många olika föreställningar om vad som är liksom rätt och fel inom kost. Så jag förstår ju att folk vill ofta ha ett specifikt generellt svar. Ja, det är ju lite så.
Och det där, om jag får det bara inflika, det där brukar jag kalla för Dumbos fjäder. Du kommer ihåg Dumbo, den här lilla blåa söta elefantungen som hade stora öron och alla skrattade åt honom, och direktören på cirkusen var jätteelak och hans mamma försvarade honom och hamnade i en isoleringsvagn någonstans och fick inte träffa sin mamma. Det var jättehemskt, tyckte man ju. Man läste när man var liten. Men i alla fall gick ut på att han skulle flaxa med sina öron, för då kunde han ju flyga. Men han fattade ju inte att det var öronen först, för den här lilla råttan som han fick som partner hade ju sagt att han skulle få en magisk fjäder. Så när du håller den här fjädern, Dumbo, allt du behöver göra då, det är att liksom breda ut öronen, så kommer du att flyga. Och det gick ju jättebra tills han tappade sin magiska fjäder och glömde bort att han skulle flaxa med öronen, tills han då några decimeter innan han störtade naturligtvis kom till insikten att det var ju inte fjädern. Så det här, det jag menar är att Dumbos fjäder här är tillämpbar som någon sorts bild. Det är att har man någonting att hålla sig i, det kan vara att dina kunder säger, men vad ska jag ha för proteinpulver? Om det är vad som får dem att upprätthålla alla andra rutiner också i vardagen, ja, men då är ju ingen skada skedd, tänker jag. Så det gör ju ingenting. Och jag menar, om man själv hakar upp sig på att, ja men, eller inte hakar upp sig på, utan snarare att man själv
tror
liksom
på.
Tror på. Ja, inte tro, det är inte, egentligen är inte det jag är ute efter, utan snarare att man håller i, det är dit jag vill komma, man håller i sina egna rutiner för att man har en fixpunkt i vardagen. Det är min proteindrink efter träningen. Då kanske allting annat också trillar på väldigt, väldigt bra. Och då tänker jag att, ja men ha kvar din Dumbos fjäder då. Det är ju inte fel, men man måste ju inte ha en fjäder.
Ja, jag förstår hur du menar. Men just, du nämnde här tidigare med ätfrekvens och så.
Mm.
Och det är ju, periodiskt fasta har ju gått lite grann i vågor, i trend. Det här med hur, under hur många timmar du ska ha ditt ätfönster. Alltså när på dagen du ska äta och när du ska sluta äta.
Mm.
Och där har det ju varit lite forskningen då som har visat så här att det är typ mer gynnsamt för män än kvinnor. Stämmer det?
Jag skulle inte vilja hålla med om det faktiskt.
Nej.
Det finns en del studier som är gjorda, men de spretar. Så att jag skulle absolut i dagsläget inte säga att periodisk fasta skulle kunna vara en kost som passar män mer än kvinnor, eller kanske framförallt män eller sådär. Nej, än så länge så har inte forskningen hunnit så långt, skulle jag vilja påstå.
Okej. Mm. Och vad förespråkar du då? Förespråkar du att man äter liksom frukost, lunch, middag, mellanmål, kvällsmål? Eller hur ska man tänka med när det gäller måltidsfrekvens?
Som det passar i vardagen, så länge man täcker sitt behov av energi och näring.
Och hur vet man sitt energibehov och näringsbehov?
Det vet man genom att man väljer rätt livsmedel och göra sin mat av. Och jag menar, det vet de allra flesta. Ät lite fisk och ät lite bönor, ät lite linser och ät lite kött och ät lite fullkornsprodukter och frukt och grönt och sådär. Så är man nästan hemma, så att säga. Och man baserar sin kost på den typen av bra mat. Och sen ser till att man äter så pass mycket att man orkar träna, man orkar med sin vardag, då, om man inte ofrivilligt går ner i vikt, då har man fyllt sitt energibehov och man ska vara superbasal här. Vill man göra massa beräkningar så kan man ju göra det naturligtvis, men de är ändå väldigt, väldigt mycket mellan tummen och pekfingret, så att jag tror inte att det kommer att ge speciellt mycket. Jag har erfarenhet av att göra kostupplägg till, jag vet inte hur många människor som har passerat mina Excel-ark genom åren, och det liksom, vi äter ju inte exakt på samma sätt ändå varje dag. Även om jag får in en kund som är jättenoga med att skriva sin kostdagbok, så är det ju till och med för en sån person svårt att hålla de exakta tiderna, de exakta intagen. Är man liksom i den idrotten som du har med dig från grunden, där är man väldigt, väldigt noga. Så det klientelet räknar jag nästan bort här.
Ja, men nu pratar vi ju till Anna och 35.
Ja,
och
så pratar vi till Anna 35 och Kalle 35 och vad det nu kan vara för någonting. Då skulle jag säga att det fluktuerar så oerhört mycket ändå. Jag menar, det kan fluktuera 5-6, kanske 1000 kilokalorier per dag beroende på vad vi gör, som vi får i oss spontant. Så att även om vi vet att vi behöver, och så hittar jag på 2300 eller 2700 kilokalorier varje dag, så spontant sett så kanske vi inte skulle äta det ändå. Men kroppen är ju så fiffig så den reglerar ju energiutgiften. Så ju mer man äter, desto större energiutgift har man. Ju mindre man äter, desto mindre energiutgift har man. Men för att kunna hitta någon sorts spontanläge där vi inte behöver vara restriktiva eller trycka i oss mera mat än vad vi absolut vill, och vill veta, okej, men hur mycket mat ungefär är jag behöver äta? Ja, men då är det ju den mängden där man är viktstabil. Det energibehovet har man. För hade det varit annorlunda så hade vi gått upp i vikt eller ner i vikt. Och så kan man reglera därifrån. Och svårare än så är det inte. Varsågod, här är ditt diplom. Nu är du nutritionist. Nästan.
Mm. Hur tänker du med gluten? Du skrattar. Det är många, många, många som förespråkar att uteslut gluten ur din diet i hälsobranschen. Och vad är din åsikt där?
Det där är bara trams. Ja, det finns ingenting som säger att gluten skulle vara dåligt för kroppen. Om man inte är glutenintolerant, förstås, då ska man inte äta gluten. Men är man inte det, då behöver man inte undvika gluten. Det som jag reagerar på, det är att många säger, sen jag slutade med gluten, då har jag blivit mycket bättre i magen. Men har du celiaki då? Nej. Fast då är det nog inte gluten. Jo, men du vet att sen jag uteslöt gluten, då är det mycket bättre. Och man pratar om hyn, och man pratar om orken, och man pratar om allt möjligt. Så tänker jag så här, ja, men vad är det gluten finns i då? Jo, det är vete, råg och korn. Och om man tittar på varifrån vi får vetet, ja, men då är det så här, vit pasta, kanelbullar, vitt bröd ofta. Och tar man bort det från kosten och ersätter det med att sitta på potatis, bönor och kanske, ja, inte vet väl jag, någon fullkornsprodukter istället för att man tror att det inte innehåller gluten, fast det gör det. Det är klart att det blir bättre. Eller hur?
Fullkornsburger till exempel.
Ja, men eller hur? Då är det inte gluten per se, utan då är det de produkterna som vi associerar med gluten som ändå inte är så speciellt hälsosamma, som kakor och bullar. Till exempel, nu hårdrar jag det, men ändå för att vi ska veta. Vi kanske inte ska äta 3 rostmackor med marmelad på frukost. Vi kanske ska äta fullkornsbröd eller knäckebröd eller havregrynsgröt eller filmüsli eller någonting. Även om det finns gluten i det jag precis rabblade upp då, mer eller mindre, även i havret, även om den faktiskt är fri från gluten från början, så tillverkas ju den, eller snarare den processas ju i anläggningen oftast, där det finns gluten i maskinerna för att man har gjort andra, bearbetat andra sädesprodukter där. Om inte det är special då, glutenfritt, då får det ju vara isolerat liksom, där man bara har havre. Då är det klart att då blir det ju bättre. Det är ungefär som att säga att, dåligt exempel, men ändå, ja, du vet att när jag hade en röd bil, då körde jag oftast så himla fort. Men nu har jag en grön bil och nu går det lite lugnare. Ja, fast det var nog inte färgen då, utan det var då din inställning eller din körstil eller vad det nu kan vara för någonting. Gluten är en markör kanske för att det inte är en jättehälsosam kost alla gånger man äter, om man äter mycket utav de här utrymmeslivsmedlen som kakor, bullar och vad det nu kan vara för någonting. Och byter man ut det mot någonting som innehåller mera kostfibrer och vitaminer och mineraler, ja, men det är klart att det händer någonting positivt då för de allra flesta.
Men det kanske är att, inte farligt. Ja, förlåt att jag avbröt det, men det kanske är att man istället för att äta liksom rostmackor också på förmiddagen, så kanske man tar en frukt istället.
Ja, men du ser.
Ja, och så får man in sig lite fibrer och kanske sänker sitt totala energiintag, och man kanske skippar den där marmeladen på mackan som är faktiskt är 15 gram socker liksom.
Ja, men lite så, eller hur?
Så att man har rensat upp kosten då helt enkelt.
Ja, verkligen. Och vill man då tycka att gluten är en gemensam nämnare för det, ja, då kan man väl göra det, men tro inte att det är själva glutenet per se som är dåligt, för det är det inte, om man nu inte råkar ha celiaki förstås.
Mm. Mm. Och mjölkprodukter då, är det samma sak där? För det är också lite poppigt att så här, ja, men sen jag uteslöt mjölkprodukter, då är magen lugnare, jag har inte lika mycket akne. Mm. Finns det någon stämmer det?
Faktum är att det här med akne, där finns det lite forskning faktiskt som ibland kopplar ihop ett intag av mjölk med akne hos en del. Så där är det fortfarande liksom ett frågetecken då, skulle jag vilja säga. Och upplever man själv att om man drar ner på mjölkprodukterna så blir hyn på ett visst sätt och sådär, så har man ju upptäckt någonting som är viktigt för en själv. Däremot så kan vi inte gå ut och säga att undvik mjölk och mjölkprodukter, för annars så får du akne, för så är det inte. Utan en del tycks vara lite kanske känsligare än andra. Så då får man liksom testa sig fram där. Men generellt sett så är ju mjölk och mjölkprodukter väldigt, väldigt hälsosamma. De innehåller väldigt mycket näring. Vi pratade om protein förut, alltså vassleprotein och casein kom ju ifrån mjölk från början. Det är ju bara ett koncentrat av mjölkproteiner egentligen det. Och sen så innehåller det ju många, många andra, både vitaminer och mineraler också. I olika form då, vi har ju både mjölk och fil och yoghurt och kvarg och allt vad det är för någonting, ost. Så att det finns ingen sanning i att mjölk och mjölkprodukter skulle vara ohälsosamma, snarare tvärtom. Tittar man på stora befolkningsstudier som är gjorda, så ser man att en kost som innehåller mjölk och mjölkprodukter är också en kost som är kopplad till en minskad förekomst utav till exempel hjärt-kärlsjukdomar, där diabetes typ 2 är en sån exempelvis. Tittar man på kliniska studier så ser man att det finns väldigt, väldigt mycket intressant att hämta när det gäller inte minst ost och fettet i ost. Vi pratar ofta, eller vi hör ofta fortfarande om att mättade fettsyror, alltså det hårda fettet som vi sa förr, liksom, men mättat fett, mättade fettsyror, det är dåligt, så det ska vi skära ner på. Men mjölkprodukter, många mjölkprodukter, inte alla, men många mjölkprodukter, till exempel ost, är ju ett undantag från det, för de mättade fettsyrorna, åtminstone i form av ost, och faktiskt fet yoghurt har man också gjort studier på, verkar ju snarare minska markörerna för att utveckla en viss ett visst tillstånd som insulinresistens och som på sikt kan leda till diabetes. Så det finns jättemycket spännande här, och vad det beror på, det har vi hypoteser om, även om inte det är utstakat än, så har vi hypoteser, och det kan handla om formen, alltså hur, vilken makroform det är på fettet. Är det globulärt eller är det raka kedjor, eller vad är det för någonting? Så att de här globulära proteinerna som innehåller det mättade fettet, de fetterna tycks vara hälsosamma. Och de finns det mycket av i ost. Mm. Så att även fet ost verkar vara hälsosamt. Sen ska man inte överdriva sitt energiintag totalt förstås. För då kan ju det i sin tur leda till ohälsa. Så. Mm. Om man inte tränar upp det och gör, så att säga, och bygger muskelmassa och sådär. Men det får vi vara väldigt noga med att hålla oss uppdaterade. Det som jag pratar om nu, det går under namnet Food Matrix, eller som i mjölk och ost och så vidare, deras fall, så pratar vi om Dairy Matrix.
Vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden HÄLSA20 i kassan, så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
En annan vattendelare, det är ju så här, kvarg.
Mm.
Just
den gamla slagdängen.
Ja, kasinet som är i kvarg. Mm. Att det ska vara inflammatoriskt. Mm. Och kvarg är ju liksom topp tre i träningsvärlden, även för en svensson,
ja,
om man säger så.
Absolut.
Är det någonting de vet att man ska göra när man börjar träna, då ska man börja äta kvarg. Och går in på liksom Ica eller Coop nu, så finns det 25 sorter.
Mm-hmm.
Både laktosfritt och vanligt, och det är tillsatt socker, och det är utan socker, och det är passions och alla möjliga smaker.
Mm. Och i smarta affärer så finns det Fun Light bredvid.
Exakt, det var på min gamla goda tid. Då gick man på Lidl och köpte en hel bricka med så här osötad kvarg och sen Fun Light, och sen hade man hela veckans mellis där.
Ja.
Nej, men vad säger du om kvarget och kasinet? Är det inflammatoriskt? Ska man undvika det? Jag vet många som lägger ut på Instagram, de får massa följare som bara pepprar dem med liksom så här: hur kan du förespråka kvarg? Det är en skitprodukt. Och andra så här: nej, men det är jättebra.
Mm-hmm.
Vad säger du?
Ja, nej, men jag säger kör. Kvarg är jättebra. Det här med att det skulle vara inflammatoriskt och så vidare, det finns inte någon forskning som pekar på det, skulle jag vilja påstå. Utan snarare är det så att en hel kostkomposition kan leda till en överdriven inflammationsgrad i kroppen. Det kallas för låginflammatoriska sjukdomar. Där hittar vi då till exempel hjärt-kärlsjukdomar, till exempel diabetes typ 2. Men det är ju inte en enskild komponent i kosten då, som till exempel, ja, vad det nu kan vara, en viss typ av fett eller en viss typ av antioxidanter som man ofta hör då ska dämpa inflammationen på sikt och leda till att man inte drabbas av olika sjukdomar och sånt där. Utan det är ju kostens totala sammansättning som avgör den inflammatoriska graden på lång sikt. Men idag så finns det ingen, så vet jag vet i alla fall, forskning som visar att specifikt den här antioxidanten ska vi äta mycket av. Eller specifikt det här fettet ska vi undvika. Eller speciellt den här livsmedelsprodukten ska vi absolut inte äta. Det finns inget sånt.
Det känns som att du förespråkar ändå så här en blandkost och lite av varje.
Jajamän, och det är så otroligt enkelt. Ät varierat, balanserat och näringsriktigt, då är vi hemma.
Och vad är det man ska undvika då?
Man behöver inte undvika någonting.
Alkohol?
Ja, fast... You got me.
Socker?
Ja, måste du undvika socker, Emma? Handen på hjärtat, får vi aldrig äta socker?
Lite ibland.
Ja, exakt. Så det ingår i en balanserad, liksom, näringsriktig och varierad kost. Vi ska inte äta socker varje dag i stora mängder. Men någon gång då och då är vi bjudna på kalas. Ja, men ta en kaka och ett glas saft eller vad det kan vara för någonting som bjuds. Eller tårta när någon fyller roll. Eller man är sugen på choklad. Nu pratar jag från egen repertoar av laster. Om man nu ska se det som en last. Ta en bit choklad då, om du är sugen på choklad. Men inte varje dag i stora mängder.
Mm.
Och kom vi bara tillsammans med den insikten att känna att Vi måste inte utesluta någonting. Kanske i extrema perioder, men nu pratar vi inte extrema träningsvärden här, eller hur? Utan nu pratar vi om folk i allmänhet. Vi ska inte upp på ett podium om 2 veckor. Är det så, vi pratar om alla andra, så att säga. Så är det fullt inom citationstecken tillåtet att äta och dricka sånt som innehåller socker.
Personligen tycker jag att det som tilltalar mig, det är liksom en kost där man har inga förbud.
Mm.
Allt är tillåtet, men det är liksom... Du kan äta en bulle ibland, men inte 10 bullar.
Exakt.
Men så länge...
Du och jag kan äta 10 bullar då.
Ja, vi kan det nu, för nu har vi liksom gått av tävlingsscenen här. Liksom. Men, nej, men för att må bra och känna sig hälsosam och ändå att man kanske vill göra en förändring i sin hälsa. Man kanske vill liksom få bättre energi och man vill sova bättre. Och man kanske vill gå ner de där 3 kilorna när man har på sig extra från sommaren. Så kan man fortfarande äta... lite socker med måtta, alltså vid välvalda tillfällen.
Absolut.
Då går man och tänker för sig själv att så här, jag får inte det här, jag får inte det här, jag ska inte äta gluten, jag ska inte äta socker. Då skapar man någon sorts craving eller någonting i hjärnan som bara så här, när ska du få äta den här bullen? När ska du få äta socker igen? Och sen så blir suget så stort så att man liksom måste dra en 200 grams chokladkaka liksom, bara för att suget är så himla stort mentalt. Liksom.
Aldrig är ju en väldigt lång period. Mm. Det är en väldigt lång tid att aldrig få äta någonting som man tycker är gott.
Men tycker du att man ska ta råd av en så här, ska man anlita en kostrådgivare eller hur ska man tänka om man vill göra, man vill rätta till sin kost, alltså man vill komma på någon bra bana eller någon bra spår.
Mm, mm.
Ska man liksom anlita någon eller ska man läsa på själv eller vad tycker du är bästa vägen till en hållbar kosthållning?
Det finns ju väldigt mycket duktigt folk där ute som gör kostscheman om man tycker att det skulle vara ett bra sätt att komma in i bra rutiner. Och det finns ju också mycket tekniska hjälpmedel. Jag menar, det finns ju allsköns appar som man kan använda sig av för att se på ett ungefär, är det här det jag behöver och hur mycket av det så ska jag äta i så fall och sådär. Så att av det skälet så tänker jag att behöver man ha någon yttre... Någon yttre reglering så att säga på det där, någon som utifrån kommer in och berättar för en hur man skulle kunna göra, så varför inte, eller läs på själv. Å andra sidan, när jag säger läs på själv, så finns det ju ett jättestort problem med idag att man kan hitta exakt allt man vill.
Det är ju det.
Så vill jag ha någon som bekräftar min teori om att gluten inte är nyttigt, ja, då hamnar jag i den sfären på nätet och så får jag ett kostschema därifrån. Så det blir väldigt besvärligt att läsa på själv. Så att om man är väldigt osäker på det här med grundläggande näringslära, så varför inte ta hjälp av en kostrådgivare eller någon annan i den sfären. Det kan vara en nutritionist eller en legitimerad dietist också naturligtvis, om man vill ha kanske ännu mer detaljnivå på saker och ting. Men en kostrådgivare är en väldigt, väldigt bra början, skulle jag säga, om det är en duktig kostrådgivare.
Bra. Och det är lätt att tala om förbud, så här, du ska inte det här, du ska inte det här. Om vi skulle vända på frågan då, och vi säger så här, Anki, vad ska man äta mer av?
Mm.
För att vara hälsosam.
Ja, men precis, får man titta på de befolkningsundersökningar som är gjorda idag.
Det gillar vi.
Ja, så är det ju uppenbart att vi som folk betraktat äter för lite fullkornsprodukter. Vi äter för lite frukt och grönt. Många av oss behöver äta mera fetfisk. Så att istället för vitt bröd så fullkornsbröd. Kanske flera dagar i veckan än nu. Äta våra ungefär då 500 gram frukt och grönt och bär varje dag. Äter vi i dagsläget bara en morot, ja men ta 2 då, så har vi kommit någon vart.
500 gram är rätt mycket.
Det är ganska mycket, det är 5 knytnävar med någonting. Och eftersom inte bönor och ärtor och linser räknas in där och potatis räknas inte in där, så är det ju, ja, det är ju en grönsak eller en frukt till varje måltid så att säga. Och det är ju få utav som har den rutinen. Så går vi från 0 så kan vi inte utgå från att vi kommer att imorgon kunna få i oss ett 0,5 kilo. Men vi kan börja. Vi kan börja med ett 0,5 äpple eller en banan eller en liten morotsbit. Och så ökar man successivt. Mm.
Det känns som att grönsaker är den svåraste biten att få in i kosten. En frukt kan du ju köpa i farten så att säga och skölja och äta, men grönsaker är inte lika lätt. Har du något hack där?
Ja, du, vad roligt att du använder just det begreppet. Jag har ju ett hack där och det har gått i arv från en god vän till mig. Jag kom hem till honom, det här var jättemånga år sedan, vi skulle ha ett event tillsammans, han skulle föreläsa, jag skulle föreläsa och skulle vi käka. Så den fann en sån här stor, du vet, en sån här Clas Ohlson-låda på, vad är den då, 12 liter eller vad det nu är för någonting. Stor låda i kylen. Och där hade han hackat upp såna här torra grönsaker, hårda grönsaker som morot och paprika och sånt där som inte blir slaskigt och blött. Liksom. Inte tomat och gurka och så, utan så här, hårda grönsaker. Så himla enkelt, bara öste upp på sin tallrik och sen var det klart. Det gjorde han en gång i veckan.
Som en råkostsallad då, helt
ja, enkelt. Ja, och äta till maten, ja, vilken måltid det nu var. Så himla enkelt. Så det här att tillgängliggöra och förenkla, det tror jag är en nyckel för många av oss.
Gud, så bra tips.
Eller hur?
Det kan man göra efter direkt när man storhandlar också. Kanske preppa upp lite sådana i lådor eller glaslådor om det ska hålla lite längre kanske.
Ja, verkligen.
Och förvara i kylen. Och det går ju bra att voka också, tänker jag spontant.
Ja, verkligen.
Kasta ner i grytan eller köttförsåsen eller vad man nu tänker.
Och sen så finns det ett hack till som jag tillämpar varje dag och flera gånger om dagen. Och det är smoothies. Så då tar jag bara juice faktiskt. Många älskar ju att ha yoghurt i också. Det kan man ju ha. Men jag tycker att det funkar väldigt bra med juice som bas. Och sen så slänger jag i alla grönsaker som finns hemma. Det kan vara någon morot, det kan vara någon ingefära, det kan vara någon gammal tomat som inte ser så fräsch ut men som inte är något fel på. Så att jag bara blandar i det där och så dricker det som blir. Och det är så himla enkelt att göra. Så nu har min kära svärmor en fantastisk kolonilots. Just nu så är det mycket grönkål och sånt där som gäller. Så bara i med några blad sådana. Det enda som begränsar det är ju hur tjock man vill ha den. Det ska gå att dricka också.
Det är superbra tips.
Ja, men eller hur?
Jag vet ju att du har 3 barn. Tar de också del av de här smoothiesarna?
Yes. De dricker de klunkavis och har gjort sedan de började äta själva.
Är det lite juice då som är liksom tricket för att få i dem? För jag tänker annars om de känner sig att det är mycket tomatsmak eller broccoli eller sådär, då kanske de inte är lika sugna på det.
Ja, fast de är väldigt toleranta faktiskt. De har ju druckit det här i alla år, så att de är så vana att det alltid är smoothie till middagen och sådär. Och ibland till frukosten på helgerna och sånt där. Men det är mitt sätt att försäkra mig att de får i sig några näringsämnen i alla fall.
Ja, det är superbra tips. Det där ska jag ta till mig. Sen är det jättebra, tänker jag, också i svinntänk att man tar rätt på allting, att man inte slänger det som börjar bli lite tråkigt.
Eller visst är det så.
En mjuk paprika.
Ja, absolut.
Bra. Men tillskott då?
Mm.
Finns det några tillskott man kan behöva om man börjar träna lite extra? Och jag tänker på så här, D-vitamin, omega-3, kreatin.
Mm.
Har någon rekommendation?
De två första. D-vitamin och fiskolja. Omega-3 säger du. Fiskolja säger jag. Det kan naturligtvis vara från alger också. Men det ska vara både EPA och DHA i. Det får man kolla.
Det är det som är viktigt.
Ja, det är det som är viktigt. Och då är det inte bara för de som tränar, utan det är för de allra flesta. Vi bor ju på, ungefär nu i Stockholm, så ungefär 65 breddgraden bor ju vi på nu. Och man skulle behöva åka ner till 30 breddgraden, alltså någonstans i södra Frankrike, där i Nice-området, för att kunna tillgodogöra sig UV-strålningen från solen året runt, för att kunna tillverka eget D-vitamin. Men eftersom vi nu bor så långt norrut, så måste vi få i oss D-vitamin via kosten. Och det är en utmaning, och det visar också Riksmaten, som är vår största befolkningsundersökning. Riksmaten Ungdom visar också det, som är en undersökning bland barn på kost. Och där är det uppenbart att det är väldigt, väldigt många som skulle behöva ha mera D-vitamin i kosten. Och det finns ju berikade livsmedel, både mjölk och vissa mjölkprodukter och även vegoalternativ då, som havredryck och vad det nu kan vara för någonting, är ju nu enligt lag berikade med D-vitamin, vilket är väldigt, väldigt bra. Men inte ens det räcker uppenbarligen. Så att där behöver faktiskt många av oss ta ett tillskott.
Behöver vi det året om eller bara under de mörka månaderna?
Det är lite valfritt, höll jag på att säga. Om vi kan gå av och på en rutin, så kan vi väl för all del köra D-vitamin då på den mörka delen av året. Men då menar jag inte mörka delen som i november, december, januari, februari. Utan då är det från oktober till maj. För där är det för lite solinstrålning för oss, för att kunna tillverka D-vitamin.
Mm.
Och är det så att vi tar ett tillskott året runt, då gör inte det heller någonting, under förutsättning att man inte överdriver sitt tillskott, för det ska man ju inte göra oavsett naturligtvis. Men det räcker med en sådär 10 mikrogram per dag. En del har ju 50 och till och med 100 mikrogram. Det skulle jag nog inte rekommendera. Man har till och med sänkt den övergränsen, upper level, för D-vitamin nu, så att man ska inte upp i de här stora mängderna. Men 10, kanske 25 då, även om det ligger högre än rekommendationerna, så ligger det ändå under upper level i alla fall. De mängderna skulle jag definitivt säga att vi kan landa tryggt i året runt, för nu är det ju så här också. Det är ju inte varje dag i Sverige som vi har solinstrålning. Och Nej. De dagarna som inte har solinstrålning, då blir det inte speciellt mycket D-vitamin heller. Och täcker vi oss ofta så som vi ska göra för att minska risken för att skada huden och sånt där i direkt solinstrålning, ja, men då blir ju också mängden D-vitamin lägre. Så att då får vi kompensera för det. Så att det jag är ute efter nu, det är att om man tar ett motsvarande dagsbehov av D-vitamin i form av ett tillskott, då är det inte fel.
Det jag vill förmedla liksom också tillsammans med dig med det här avsnittet, det är att, ja, men för att sammanfatta liksom, att täcker du ditt energibehov, får du i dig de näringsämnen du behöver, så behöver du liksom inte köpa in på en massa andra quick fix med liksom pulver och drycker och hit och dit, utan ser du till att hålla dig till de här kostråden som finns, där man vet hur mycket järn man faktiskt rekommenderar till kvinnor och så, då går det bra med vanlig mat. Ja. Det behöver inte vara svårare än så.
Mm.
Och vill man ha hjälp, så kan man ju ta hjälp tillfälligt, tänker jag, av en som dig, eller någon dietist eller någon duktig kostrådgivare som kan hjälpa att ge förslag om man vill ha tydliga riktlinjer att gå efter.
Så.
Och det kan man ju se som en utbildning. Ja, men gör man det i 4 veckor, 8 veckor, 16 veckor, de har ju lärt sig sen ungefär hur mycket fisk jag behöver, eller gryta, eller ris, eller potatis. Liksom att, ja, man får se det lite som en investering i sig själv.
Mm. Nej, jag håller helt med. Man ska ju inte behöva gå till någon som gör en kostschema åt en för resten av livet. Liksom, utan det är ju verkligen för att få lite koll på vad innehåller det här och hur kan jag tillaga det kanske. Och så jag håller helt med dig. Vi får försöka komma ifrån det här religiösa som du var inne på. Jag brukar också säga det, att kosten har blivit nästan som en ersättare för religion idag. Att man vill ha någonting att klamra sig fast vid, någon sorts tro eller något koncept eller någon sorts samhörighet, någon community som det alltid ska heta. Den här samhörigheten som ofta blir i en grupp där man är rörande överens om mycket. Det är jättefarligt, utan vill man ha en viss kost av olika skäl, så är det för all del det, men se till att du får i dig så mycket energi och näring som du behöver, och förstå också att det är skillnad mellan näringsämnen i en blandkost och i en vegetarisk kost, och speciellt i en vegansk kost.
Ja, och jag ser verkligen fördelarna med att mixa. Jag menar, jag älskar vegetariska maträtter, och jag lagar ofta så här vegetarisk lasagne bara för att få i sig mycket grönsaker och så. Kan gärna slänga i röda linser och sådär, men sen kan jag älska att äta en köttlasagne också. Så att
verkligen,
den här mixen, och att det ska vara gott och lustfyllt, det tycker jag är viktigt för att känna sig hälsosam.
Ja, verkligen. Du tar upp en jättebra poäng där.
Ja.
Ja, det ska faktiskt vara gott att äta.
Ja, men det ska vara gott. Så här, vad vill man äta? Ja, men det man mår bra av. Vad mår man bra av då? Jo, när man äter någonting som är gott. Alltså, maten ska ju också vara liksom en njutning. Både för liksom stunden och så här, det sällskapet man har, men också för smaklökarna. Liksom. Mm. Och där skiljer vi oss åt allihopa. Så att det får man ju liksom... Jag tycker att man ska längta efter det man ska äta. Man ska inte gå liksom och se det som ett straff, utan heller som en tid på dygnet där du faktiskt får njuta.
Mm.
Det ska vara gott.
Mm. Mm.
Och där kan man ju ta hjälp av både så här matkassar eller receptkreatörer eller vad som helst. Mm. Men så länge det liksom, det får inte vara förenat med någon ångest och dåliga känslor, utan det ska kännas bra.
Så här,
vad kan jag lägga till?
Verkligen.
Vad kan jag göra för roliga förändringar på kosten? Liksom?
Mm. Ja, men jätteviktigt.
Mm. Men avslutningsvis då, Anki, har du några tips eller ord som du vill ge till våra lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet och vill göra en förändring med sin kost för hälsa och resultat?
Mm. Det enklaste tror jag är att utgå från sin egen vardag just nu. Skriv en kostdagbok. 1, 2, 3 dagar beroende på hur mycket man orkar med att skriva. Och bara få en karta över vad är det man äter under dagen egentligen. Och vilken tid infaller det sug respektive hunger. Och också hur jag tacklar till exempel att ibland så har man glömt sin matlåda. Eller ibland så var det ingen god mat i lunchrestaurangen. Så man blev jättesugen på en bullre på eftermiddagen. För man åt inte tillräckligt till lunch. Så att man liksom får en karta och en kompass genom sin kostvardag. Och det låter kanske lite jobbigt och betungande och så där att göra. Men har man bara den kartläggningen så ser man svart på vitt. Vad man äter och varför man äter och när man vill äta. Och därifrån kan man göra vissa justeringar. Jaha, ja, nu blev jag jättesugen på en bulle här i vanlig ordning om klockan är 2:30. Men det är inte så konstigt, för nu är det inte en bulle jag vill ha egentligen, utan det är ett mellanmål. Så det kan vara såna enkla saker. Och så tar man det som man mäktar med just nu. Så att det kan vara, inte vet väl jag, äter man bullar varje dag så ta en bullfri dag då.
Små steg.
Ja, men precis, små steg. Det behöver inte vara så pretentiöst. Och jag brukar ibland säga att om vi hade haft en tidsmaskin och kunnat åka tillbaka 10, 20, kanske 30 år beroende på hur gamla vi är och gjort en förändring, vad skulle vi ha gjort för förändring då för att vi ska ha uppnått ett visst mål eller sådär just nu? Och det går ju inte. Men däremot så kan vi ju ha en framtidsmaskin. Vi kan ju ta en tidsmaskin, men vi föreställer oss att vi åker framåt i tiden. Jag vill nå hit om x antal månader eller x antal år. Och så tänker vi oss, här är jag nu. Vad behöver jag göra för att komma dit? Och den tidsmaskinsanalogin tror jag är ganska bra. För att då har man liksom någon liten tråd att gå efter. Och så förstår man också att det här är en satsning som man gör på lång sikt. Så inte allting behöver ske just nu. Så det kanske jag vill skicka med.
Jättebra. Tusen tack för alla tips och för att du ville gästa Hälsopodden, Anki.
Stort tack för att jag fick komma.
Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsopodden.se. Ta hand om dig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.